lyser ju gult på hela backen här.
Precis, och de har börjat sprida sig. Men det tar ganska lång tid för en art att sprida sig. Och det kanske inte finns så många solvänder här, så de kanske har lite svårt med pollineringen och fröbildningen.
I mer än 10 år har biologen Emil Nilsson och hans fru ägnat sin fritid åt att försöka återskapa en ängs- och hagmark utanför Uppsala efter att den växte igen med träd.
Det är ju mer än 300 granar som Erika fällt, så det är ganska många.
Bara några få procent av gamla naturbetesmarker och ännu mindre av ängsmarker finns kvar i Sverige på grund av igenväxning och omvandling till odlingsmark. Här i Vetenskapsradion på Djupet berättar Emil om sina erfarenheter av att rädda ett par av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. Och han förklarar varför han ser oss människor som en viktig del av flera blomväxters mångmiljonåriga utvecklingshistoria. Dessutom har det kommit ny forskning om det dolda myllret av bakterier och svampar i marken. Kanske kan sådana mikroorganismer bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaka de försvunna gräsmarkerna.
Om man också tar mikrober och inokulerar det i marken, då kan det också hjälpa till för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
Jag heter Sara Sällström och jag har åkt genom det uppländska landskapet med skog och åkrar hem till biologen Emil Nilsson, där han har sitt hus på kort promenadavstånd från stranden av den nordligaste delen av Mälaren. Innan vi går till den restaurerade gräsmarken som kallas för Rävbacken så visar han precis bakom sin egen tomt hur annorlunda mycket av landskapet har blivit under de senaste 100 åren när igenväxningen har skett.
För nu känns det ju som skog med massor sånt frodigt blåbärsris och tallar och granar.
Precis, men vi har en bild från en granngård här nere upp mot kyrkan. Och kyrkan ligger här borta och gården ligger där nere. Och då så hade de radat upp sig utanför huset, det var så här porträtt för gården. Men då ser man kyrkan där bakom och inga träd liksom. Man kan ana några enbuskar kanske. Och det fanns säkert några äldre tallar, men i princip var det halvöppet snarare än den här skogskänslan som det är idag.
Emil Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Och nu har han också skrivit en bok om familjens och grannarnas arbete med att restaurera en gräsmark här i närheten. Idén föddes när han upptäckte att det växte backsippor på platsen, som en kvarvarande rest från ett mer öppet landskap. Och han tänkte att det borde ju gå att få dem att spridas och breda ut sig igen, om de bara fick samma förutsättningar som tidigare i historien. Och inte bara backsippor skulle gynnas av det.
Men kolla vilka arter du hittar.
De här gula, lysande.
Ja.
Men nästan som lite smörblommaktiga, men nästan som en orange ring här i mitten. De var fina.
Precis, det är solvända. Och den är lite spännande för att om man tittar på bladen så är de lite lingonlika. Ganska tjocka.
Lite blanka sådär va?
Ja. Och följer man en sån här grenarna ner mot basen så ser man att de är lite vedartade också. Så att det är en liten buske. Ja, där hittar jag själva stammen.
Ja, den är ganska grov faktiskt.
Ja. Så det här är en dvärgbuske.
Så kommer ett svart, lurvigt, lite humleliknande vilt biflygande. Ett svartpälsbi visar sig.
Hon samlar pollen på bakbenen så att det blir som gula klumpar på bakbenen. Det var kul.
Ja, det var fint att se. För de har väl också kommit mer med blommorna?
Ja, de dök upp här 2019.
Allt började 2013 när Emils fru Erika med nytaget motorsågskörkort satt igång att fälla träd här. Sen kunde de börja slå marken med lie som vid gamla tiders ängslotter, då man behövde höet som mat till djuren över vintern. Slotten gör att det blir kvar betydligt mindre vissnade och överblommande växtrester som bryts ner och återför näring till marken. Så ängsmarken blir mager och det hindrar att ett fåtal konkurrensstarka men näringstörstiga växtarter breder ut sig. Och istället gynnas en mångfald av andra arter.
Jungfrulin som har blommat över.
Är det de som brukar vara lite blå-lila när de blommar?
Och sen är det massa violblad här från buskviol. Och så kommer det liten blåklocka lite senare. Men stor blåklocka har precis börjat blomma.
Men där sticker upp några klockor.
Och prästkragarna har börjat vandra in. De har inte varit här innan.
Hur beredd har du varit på att det skulle komma tillbaka så här mycket arter? Och breda ut sig av dem som det bara fanns få av?
Ja, men dels visste vi väl det. Och dels förväntar man sig kanske någon slags framgångssaga. Men sen blir det ju aldrig riktigt som man tänkt sig. Så det är inte alltid de arter som man tror ska öka som ökar lika mycket. Och så är det andra arter som förvånar en. Och man vet inte riktigt. Det är det som är så häftigt. Men det vi visste var att det skulle bli bättre. Och det blev mycket bättre. Sen är det väl backsippa som var själva orsaken till att vi började restaureringen. Den har tagit det väldigt lugnt. Så den har ökat från 12 till 67 planter. Vilket ju är en ganska stor ökning. Men det är ju inte en explosion. Men där kan varje planta bli kanske 100 år. Så jag tänker man får väga in det. De skyndar långsamt. Mm. Okay. Medan liten blåklocka verkar skynda snabbt. Liksom.
Men några av de viktigaste gräsmarksarbetarna som Emil Nilsson och hans fru har anlitat för att jobba är inte här just idag. Det vi ser är däremot spår av deras mular och klövar. För med hjälp av grannarna såg de till att skaffa kor.
Korna gör så mycket mer än att de bara betar. Alltså de skapar ju de här luckorna på marken och det är jätteviktigt för många insekter. Så när man pratar om att det blir mindre vilda bin, då beror det ju bland annat på att det finns mindre blomrika marker. Men också på att den här typen av solbelysta slänter med naken sandaktig jord, det är också väldigt viktigt.
Och hur korna då för att skapa de här miljöerna?
Ja, de bara går runt. Att de finns.
Alltså krampar och...
Ja, precis.
Sliter.
Ja. Här är lite bar lera. Om man kryper ner här ordentligt. Nu är det lite för blåsigt för att de ska vara här. Jo, men titta. Ser du den här insekten som kryper runt där?
Ja, den är... Oj, den kräftar ner i tål. Nej, upp igen.
Blå, röd, metallic.
Jättelysande färger.
Ja, det är en guldstekel. Den är boparasit här på lergetingar. Mm. Det är lergetingar som har gjort de här märkliga korvarna som ligger här. Det är utgångshål. Tunnlar liksom som de har byggt. De hämtar vätska från spottstritar.
En annan insekt.
Ja, precis. Och så med hjälp av lera så bygger de här utgångshålen. Men getingarna, den heter mörk lergeting, den som är här. De vuxna, de dricker nektar på blommor. Det är deras flygbränsle. Men sen tar de vivlar som de drar ner de här gångarna och lägger ägg på. Vivlar är en slags skalbagge. Så du har lergetingen och sen har du spottstriten och så har du vivlarna och så har du guldsteken.
Bara på en liten plätt här.
En liten plätt med lera i solen. Mm.
En hel liten värld som till stor del är beroende av att vi människor brukar landskapet på ett visst sätt. Med liar och kor. Men eftersom lantbruket inte alls funkar så idag så hör slåtterängar och naturbetesmarker till våra mest hotade naturtyper. Och därför är det nu upp till oss människor hur det kommer att gå för ängarnas och hagmarkernas arter. Men hur lyckades i så fall de här växterna hanka sig fram överhuvudtaget innan människan kom med sina kor? För de fanns redan när vi kom, säger Emil Nilsson. Och han backar bandet till för flera miljoner år sedan när man med hjälp av vissa gräsfjärilar och gräs har kunnat se att gräsmarker bredd ut sig på jorden.
Genom att ta fram släktträd för fjärilarna och sen med hjälp av fossil datera det här släktträdet så har man kunnat se när nya släkterna uppstått av gräsfjärilar. Och sen har man också kunnat titta på släktträd för gräs när olika arter av gräs har uppstått. Och då har man sett att de här släkterna av gräsfjärilarna har uppstått under ungefär samma tid som när fler gräs har uppstått. Så det finns en väldigt fin koppling däremellan. Men fjärilarna behöver ju nektar. Så de behöver ju andra typer av växter. Men det man kunnat se är att andra växtfamiljer som korgblommiga växter, de har också ökat i artantal under samma tid som när gräsen ökade i artantal. Och det har alltså skett under många miljoner år, med en början från runt 30 miljoner år sedan.
Så gräsmarkerna spred sig och i dem trivdes också flera ytterligare arter av blommor och insekter.
Och det jag försöker förklara i min bok, det är också liksom hur de här gräsmarkerna växte fram innan det fanns stora gräsätande däggdjur. Men sen för runt 15-10 miljoner år sedan, då minskade plötsligt antalet arter av gräs och korvblomväxter. Och det var när de liksom stora betande djuren började öka i antal. Så då försvann de liksom, växternas frön försvann och dog i magen på det som sen skulle komma att bli vicenter och uroxar.
Ja, det låter ju inte så bra egentligen.
Nej.
För växterna då.
Precis. Men de arter som vi har idag, det är ju de som överlevt, de som klarat den här ganska omilda behandlingen som uroxar och vicenter har liksom gett landskapet. Men det är alltså en natur som behöver dem, eller något som är väldigt likt dem, och de här störningarna.
Så det är ju då ett svar på frågan var alla de här ängsväxterna och hagmarksväxterna som gynnas av våran skötsel och hävd, vart de kommer ifrån från början.
Ja, precis. Och en anpassning de måste ha då för att klara sig, det är då att fröna ska överleva magsafterna inne i en urox eller ko. Och en art som vi har här till exempel, svartkämpar. Mm. Den har små frön som är svarta och lite som linfrö, så blir de slämmiga om det kommer vatten på dem. Så när de kommer ner i magen på en ko så blir det en slämmig hinna som skyddar fröet. Och det gör också att det blir lite drivande. Så det går lite snabbare för dyngan att komma ut. Och då kommer fröna ut i en liten bra hög med gödsel.
Men de vilda stora gräsätarna försvann. Och istället fick människan rollen som gräsmarkernas trädgårdsmästare.
Ja, det som hände var ju att den moderna människan kom till Europa. Och under ungefär 20-25 000 år så utrotades de eller decimerades så att de inte längre hade någon stor påverkan på ekosystemen.
Så att människan blev en så pass dominerande art i landskapet, det var inte bra för de stora uroxarna och andra stora gräsätare, men det var väldigt bra för väldigt många andra arter.
Ja, precis. Vi tog ju över lite rollen som skogselefant eller mammut med vårt sätt att fälla träd. Och så genom att vi hade tamboskap, nötboskap och hästar och får och sådär, så gav vi också en plats för stora gräsätare. Så att vi tog ju lite den nischen, kan man säga. Alltså jag tycker det är något väldigt fint med det. Jag tycker idag när vi pratar om jordbruk, då tänker kanske folk att jordbruk är som det industriella jordbruket som vi ser idag. Men det traditionella jordbruket, det var ju på en helt annat sätt och skedde på naturens villkor. Det fanns väldigt mycket ängar i förhållande till hur mycket åkrar det fanns och ännu mera betesmarker.
Och även om det mesta har växt igen idag, så har biologen Emil Nilsson nu sett med egna ögon att det inte är för sent att återskapa de artrika ängs- och hagmarkerna.
Och redan nu så finns det ju gårdar med relativt små besättningar med köttdjur. Och de kan ju göra mycket. Och kunde man få dem att beta kanske två marker istället för att de bara betar på ett ställe med samma djurbesättning maj till september, då tror jag man skulle vinna jättemycket.
Och för egen del så tror Emil Nilsson att han och familjen kommer att behöva hålla på med slåtter i ungefär 5-10 år till. Innan det räcker med att ha kontinuerligt bete och röja lite växtlighet på vintern för att markernas höga biologiska värden ska upprätthållas. Och jag kommer gärna tillbaks hit om några år för att se hur det har gått med backsipporna och blåklockorna och de andra arterna. Men för den här gången lämnar jag Rävbacken för att göra ett besök på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. För kanske är det inte bara kunskap från äldre tiders slåtter och djurhållning som kan hjälpa oss att rädda gräsmarkerna. Nu börjar det också komma allt mer forskning om det myller av bakterier och svamptrådar som finns i ängs- och hagmark. Och vi behöver lära känna de här mikroorganismerna bättre, säger Tore Brandheim-Sveen som forskar om mikrobiell ekologi.
Möjligheten att studera dem har inte funnits förrän sådär 15-20 år sedan. Så vi har verkligen otroligt lite koll på vad som händer med mikroberna.
Det är framstegen inom DNA-teknik som gör att han nu kan gräva upp jordprov från olika ängs- och hagmarker runt om i Sverige och se vilka olika arter av bakterier och svampar som finns i marken genom att analysera vilket DNA som finns i proverna. Och i sin doktorsavhandling har han sett att igenväxningen av det öppna landskapet inte bara påverkar växtligheten utan också hur många olika sorts mikroorganismer det finns.
du förlorar biologisk mångfald i också i mikroberna när gräsmarker växer igen och blir till skogsmark. Och när vi får barrträd så förändras och försuras marken. Och det har en väldigt stor effekt på särskilt bakteriernas livsmiljö. Och det är då man kan se att mångfalden av bakterier i skogsmark är ofta mycket lägre. Så det är till stor del på grund av att de inte tolererar den här sura miljön lika mycket som i gräsmarker.
Och här finns det olika sätt som mikroorganismerna kan reagera på. För en del av dem har han sett att förändringen går långsammare än vad han hade trott. Alltså att det tar ganska lång tid innan många arter försvinner när markerna växer igen. Och det kanske inte är så konstigt egentligen, säger han.
Den här försurningseffekten, den kommer inte starkt förrän det är i princip helt igenväxt med barrträd. Så de här första träden som kommer under igenväxningen, det är ju björk och asp. Men de har inte den här försurande effekten. Så jag tror att mycket av den övriga, den här liksom mer generella mikrobiella floran, den förändras först när livsmiljöerna har förändrats ordentligt.
Men den här långsamma förändringen gäller inte alla mikroorganismer. Särskilt inte när man räknar in gräsmarksvamparna i gruppen mikroorganismer. De försvinner mycket snabbare när träden tar över. Och det beror på att många av dem växer ihop med rötterna hos ängs- och hagmarksväxter i en symbios som kallas för arbuskulär mykorrhiza. Så när växterna minskar så minskar även mykorrhizasvamparna.
Blåsuga till exempel. Och
den här lite pyramidformade blå luddiga växten.
Ja, jättefin. Och det är samma sak med solvända och med slottergubbet. De formar också den här symbiosen med arbuskulära mykorrhizor.
Och symbiosen har stor betydelse för hur bra växterna klarar sig, säger Tor Dranheims VN. Svamparna ger nämligen växterna en bättre hälsa och kan även hjälpa dem att klara sig mot sjukdomar. Så att de försvinner när gräsmarkerna växer igen är ju dåligt för växterna. Men det är bra att ha kunskapen om vilka mikroorganismer som växterna behöver. Det kan bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaka försvunna gräsmarker.
I den här restaureringsprocessen så har man ju sett också att om man också tar mikrober från redan fina gräsmarker, jord, och sen kan du blanda det med vatten och lägga dit den här blandningen medan du planterar gräsmarksarter på de gräsmarker man vill restaurera, då kan det också hjälpa till. Och det handlar särskilt om de här symbiotiska svamparna, bakterier då också, som kan ge det här skyddet för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
Var har man sett det då?
Det har man sett. De håller på väldigt mycket i Holland med den här typen av forskning, därför att där har de ju ett otroligt transformerat landskap över lång tid. Det är präglat av väldigt intensivt jordbruk. Så där jobbar de väldigt aktivt också med restaurering av naturtyper som då ljunghedar och gräsmarker. Och där använder de mycket så, mikrober forskar väldigt mycket på effekten av det i restaureringsprocessen.
En specialkur med mikroorganismer kan alltså ha betydelse för att återskapa artrika gräsmarker som försvunnit när det moderna jordbruket brett ut sig. Men om en sån metod ska användas i Sverige så behöver vi först forska mer på vilka mikroorganismer som är viktiga här bland våra ängs- och hagmarksarter, säger Tor Dranheims VN, forskare i mikrobiell ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det här var ett program från Vetenskapsradion om att återskapa hotade och artrika ängs- och hagmarker. Och om kopplingen mellan blommor och uroxar, oss själva och markens mikroorganismer. Producent var Mikael Borgert och jag heter Sara Sällström.